Hej och välkomna till BIM-podden, episod 63. Idag har vi fått äran att gästas av en otroligt viktig nyckelaktör inom samhällsbyggnadssektorn. Han agerar just nu som vd för den industriella byggaktören Sizes Construction. Han är också författaren till boken Den ineffektiva byggbranschen, en förändringsagenda. Självklart pratar jag om Mikael Anjo. Välkommen till BIM-podden, Mikael.
Stort tack, Adam. Och tack för dina ord. Jag vet inte om jag ser mig själv som en otroligt viktig nyckelaktör. Men jag gillar att jobba i sektorn. Jag gillar att driva förändring och jag gillar att utmana.
Ja, men jag menar verkligen, det är en stor ära att ha det här. Jag kommer ihåg när... just i samband med boken du släppte, för det var för ett år sedan ungefär, tror jag.
Ja, ett och ett halvt år sedan börjar det bli nu till och med.
Jag kommer ihåg att det syndes lite överallt. Men hur är det annars då? Hur är läget med det? Hur har ditt år varit?
Jo, men så här, det har ju varit ett speciellt år för oss alla tack vare corona, eller på grund av corona. Jag har ju jobbat fram tills för några veckor sedan, så jag har jobbat som någon sorts fri rådgivare i samhällsbyggnadssektorn och jag brukar kalla mig för fri radikal. Men, och det har varit väldigt roligt. Jag har varit i väldigt många kontakter och haft väldigt många kontakter och varit i flera olika miljöer där jag just har drivit tesen om behovet av en förändring i byggsektorn. Jag tror att vi har flera skäl, jag kommer gärna tillbaka till det, behöver hitta sätt att förändra oss. Och sen ett par, tre veckor då, så precis som du sa, så jag vd för Sizes Construction, som ju är en industriell byggaktör. Och jag tror att det är en del av lösningsutrymmet. Det är inte det enda, men det är en del av lösningsutrymmet. Det känns väldigt kul.
Ja, men vad bra. Har du själv har du klarat dig från corona?
Jag har själv klarat mig från corona. Och det känns skönt. Tack vare väldigt många Teams-möten snarare än fysiska möten.
Ja, nej, men jag fick det för två månader sedan. Men jag blev inte sjuk. Men det är skönt att veta hur kroppen liksom reagerar. Det är så konstig sjukdom. Vissa kan verkligen drabbas jättehårt. Och medans vissa andra... jättekonstigt.
Men du klarade det lindrigare eller?
Ja, alltså i stort sett fick lite träningsverk, alltså känsla. Men jag förlorade liksom inga så här lukt och smak och inga liknande. Så jag höll mig bara hemma från träningen. Det var väl det som var det negativa för mig. Så jag höll mig hemma ungefär en månad. Sen började jag komma ut då. Börja med träningen, men jag kände inga liksom inga så specifika symptom egentligen. Ja, när du skrev boken, alltså vad var det som drev dig till att skriva boken?
Så här, jag tyckte att det var en alldeles för förenklad syn på bygg och byggsproblem. Jag var med på en middag tillsammans med ett antal vd:er i branschen och ett par politiker ett par år innan jag skrev boken. Och då pratade man om byggsektorns produktivitetsbrister och problem att leverera på tid och problem att leverera rätt kvalitet. I ett tomfall av att det här var på något sätt av Gud givet eller naturlagar som hade bestämt. Och min syn är att det är det inte, och det beror heller i min värld inte på sådana enkla förklaringar som att, du vet, lite sådär, varje bostadsminister har ju tillsatt en konkurrensutredning. Och det är också alldeles förenklat att säga att konkurrensen brister. Så enkelt är det inte. Det finns tiotusentals byggföretag i Sverige, så det kan liksom inte vara kärnfrågan. Kärnfrågan är heller inte att det går 300 000 människor till jobbet varje dag som inte vill göra ett bra jobb. Det är klart vi vill. Det är klart vi alla som går till jobbet i byggsektorn, eller i varje fall de allra flesta av oss, är väldigt stolta över det vi gör och vill vara stolta över det vi gör. Och då är min tes att problemen i byggsektorn, problemen med en svag produktivitetsutveckling, problemen med att vi har rätt mycket kvalitetsbrister i det vi som bransch levererar. Boverket uppskattar ju kostnaden till 100 miljarder per år. Och problemen med ja, men, vet, hållbarhet och kostnadsutveckling och allting sånt grundar sig i slutändan i att vi har ett antal väldigt jobbiga strukturer. Strukturer, invanda sätt att göra eller strukturer givna utifrån. Och det är ett regelverk som ges top-down utifrån marknadsanvisningsprocesser och BBR och hur det uttolkas. Vi har våra egna standards i branschen kopplade till upphandling och den här upphandlingssjukan. Vi har ett kollektivavtalssystem som är i byggsektorn helt unikt jämfört med i resten av Sverige så avskaffades skråväsendet 1846. Det är snart 200 år sedan. Men vi har det kvar i byggsektorn. Och det är förankrat i våra kollektivavtal. Och sen är det klart att det finns områden med bristande konkurrens. Men på totalen så är min tes att det är de här strukturerna som gör att förändringsförsök ofta blir väldigt svåra att driva igenom. Och det är de här strukturerna som jag ville på något sätt driva opinion gentemot. Eller peka på att förklaringen är inte så enkel som att människor inte går till jobbet för att göra ett bra jobb. För det tror jag de gör. Mm. Förklaringen är inte så enkel som att konkurrensen brister. För att det finns en massa konkurrens. Förklaringen måste ligga på ett djupare plan. Mm.
Så det var det som gjorde att på något sätt... Att ja, men vänta, du måste ju sätta dig ner och printa ner det här.
Det blev en drivkraft och berätta den storyn rätt eller fel. Liksom. Men, jag ville få fram den storyn. Jag ville problematisera lite grann. Jag ville peka på vad jag tror behöver åtgärdas för att få en... För jag tror ju, jag gillar ju branschen. Jag gillar sektorn. Den är ju oerhört viktig. Det finns ingen människa i Sverige som inte har kontakt med byggsektorn varje dag. Vi bor i byggda hus, vi jobbar i byggda kontor, vi handlar, om vi inte handlar på nätet så handlar vi i byggda butiker. Vi åker på byggda vägar. Liksom man ska stå väldigt långt från samhället om man inte ska ha kontakt med byggsektorn precis varje dag i sitt liv. Och därför så är det ju så otroligt viktigt. Det är 15% av Sveriges BNP som går till byggsektorn, lite beroende på vad du definierar gränsen, men 10-15%. Så det är ju den största ekonomiska sektorn, eller största samhällssektorn mätt i ekonomi också. Mm. Så det är en oerhört viktig sektor.
Nej, men jag förstår. Men vad är det, vad tror du det finns för fler liksom, problem? För du skriver i boken om strukturer som förhindrar förändring. Alltså vad menar du med det?
Det viktigaste i om man tittar på liksom, vad leder det här till i termer av problem i den meningen. Det viktigaste problemet där, det är ju att det är 240 kommuner av landets 290 kommuner som säger att de har bostadsbrist. Men vi bygger i kanske 100-150 av de 240 kommunerna. Och i de 100-150 så bygger vi också på en nivå som är för låg för att hantera den långsiktiga bostadsbristen. Och varför är det så? Jo, det är därför att vi får inte ihop projekten. Väldigt många av de här kommunerna så har kostnadsutvecklingen i byggsektorn gjort att även om vi skulle få marken gratis från kommunen så har vi inte råd att bygga. Och då blir det människor som står utanför bostadssektorn eller bor i andrahandskontrakt eller inte kommer in. Sen den här debatten är ju väldigt ofta Stockholmscentrerad eller Stockholms, Göteborg och Malmö-centrerad. Och där finns det en massa andra problem man kan peka på. Men om vi liksom inte storstadscentrerar utan faktiskt tittar runt om i landet så är kostnadsutvecklingen ett avgörande problem. Och kostnadsutvecklingen kommer från bristen på produktivitetsutveckling, bristen på kvalitet i leveransen. Det i sin tur hänger ihop, tror jag, med de här avgörande strukturerna. Sen tror jag, och det är väl egentligen det som är mest spännande att prata om, att det trots liksom, de här strukturerna finns en massa saker att göra även med befintliga strukturer. Jag tror man ändå i företagen kan sätta upp en förändringsagenda. Och jag tror att företag kan komma in i sektorn för att också röra runt.
Just det. Varför skulle du säga är det viktigt att ta tag i dessa strukturförändringar?
Ja, det, För i slutändan så handlar det om en massa människor som inte kan, kan bo på det sätt de skulle vilja. Men hade byggkostnaderna följt en utveckling som var motsvarande prisutveckling i resten av samhället, alltså kostnadsutvecklingen i resten av samhället. En annan sak är att priserna på bostadsrätter har gått upp av räntor, räntenedgångar och annat. Glöm det, utan vi tittar på byggkostnaderna som sådana, så har de ökat oerhört mycket snabbare än all annan kostnadsutveckling. Det har gjort att det har blivit relativt sett mycket dyrare att bygga bostäder än att bygga, du vet, producera mjölk eller bygga bilar eller vad du vill. Och det gör att människor kan inte svara upp mot det bostadsbehov de har.
Mm.
Det är det enskilt viktigaste, tycker jag. Sen är det dessutom, kan man också klära det här i hållbarhetstermer, som är alltså ekologisk hållbarhet, för det jag pratar om är egentligen social hållbarhet, men det finns också ekologiska hållbarhetstermer naturligtvis som man kan klära det här. Om vi bygger om ett hus flera gånger, därför att vi både under produktionsprocessen och efter att produktionen är klar, därför att vi har garantiproblem eller kvalitetsproblem i huset, så kostar det också material och det har ett miljöavtryck och det blir transport och allt sånt där. Man kan också titta på, generellt sett så driver produktivitetsutveckling typiskt sett också en resursminskning, vilket är bra för miljön, allt annat lika. För det handlar ju om att med ökad produktivitet så sätter du får ut lika mycket men med mindre insatta resurser. Och har vi ingen ökad produktivitet, vilket vi inte har i byggsektorn och inte har haft på 20 års tid, då har vi ju inte gjort den förändringen.
Men alltså, jag tänker så här, att, men varför är det så dyrt? Varför ska det vara så dyrt att bygga? Alltså just om vi tänker liksom Stockholm, alltså de storstäderna. Varför ska kostnaderna öka så mycket?
Det hänger ju ihop med en sak, priset igen, priset mot kund drivs ju av andra faktorer också, så som ränteläge, så som efterfrågan på bo i Stockholms innerstad och så. Men tittar vi på kostnaden för att bygga, så har ju de ökat med, om jag minns rätt nu, 170% på 20 år, medan kostnaderna för mjölken har ökat med 20% på 20 år. Så det vi byggde för 20 år sedan byggde för 10 000 kronor kvadraten, det bygger vi idag för 27 000 kronor kvadraten. Ja. Men mjölken som kostade 8,50 eller något sånt för 20 år sedan, den kostar 10,30 på Coop idag. I varje fall senast jag kollade på Coop i Åkersberga. och det där är ju liksom
det är inte hållbart liksom.
Vad sa du?
Det kan inte vara hållbart, tänker jag.
Nej, det är inte alls hållbart. Det är inte hållbart någonstans med den kostnadsutvecklingen. Och det här är ju kostnaderna exklusive markförvärvet. Mm. Ska man dessutom köpa mark, så är kostnaden för mark också ökat vid sidan av det. Men där, den kostnadsutvecklingen jag pratar om nu, det är ju vid sidan av kostnaden för att köpa mark. Utan det här är rena byggkostnaderna. Och det hänger ihop med att vi inte har haft produktivitetsutveckling i branschen. Och har vi inte haft produktivitetsutveckling, vilket all annan verksamhet i Sverige har haft, men vi har inte haft i bygg. Och jag tror, som jag sa, jag tror att det hänger ihop med de här strukturerna. Och ska man få en ordentlig omvandling i byggsektorn, då måste man göra en förändring i de här strukturerna. Vi måste ha andra kollektivavtal. Vi måste jobba på annat sätt internt i företagen, med vår upphandlingskedja, med våra leverantörer, med BIM som du lyfter fram. Vi måste få ett regelverk ovanifrån som inte driver att varje projekt ska vara unikt. Utan som driver att vi faktiskt kan återanvända lärdomar. Du är ju också, Adam, väl insatt i byggsektorn. Och så många gånger som vi på olika ställen, både du och jag, har sett, varför gör vi om de här problemen? De här problemen har vi haft i förra projektet, förra projektet och projektet före det. Jo, men det beror ju på att vi typiskt sett behandlar varje projekt som ett nytt projekt.
Man uppfinner hjulen på nytt för...
Nej, och det tror jag är, och det hänger ihop med de här strukturerna som jag pratar om, som driver fram en att varje projekt ses som unikt, och det i sin tur försvårar lärande. Upphandlingssjukan som gör att vi byter ut varenda person som har med bygg att göra, lite förenklat och lite relevant, men ändå, ja, gör att det finns inga som tar med sig lärdomarna på ett systematiserat sätt. Kollektivavtalen som driver in oss i det här skråtänkandet, som gör att vi har svårt att jobba på tvärs olika discipliner för att få till en gemensam produktivitetsutveckling. Allt det här hänger ihop. Och jag tror ju, för att vi ska få en lösning i byggsektorn, för att vi ska börja öka kvaliteten, för att vi ska börja öka produktiviteten, så krävs det en industrialisering. Och med det menar jag inte nödvändigtvis fabrikstillverkning. Fabrikstillverkning kan vara en del av det, och det är ju det jag jobbar med idag. Men överhuvudtaget med industrialisering menar jag att vi börjar återupprepa. Vi återupprepar lösningar i större utsträckning. Vi återupprepar processer. Vi skapar, vet, likt det som jag tycker faktiskt, om man ska peka ut någon aktör som har gått, som går en annan väg, så är det ju faktiskt det företag som du tillbringar stora delar av din tid på när du inte jobbar med BIM-podden, det vill säga JM, som faktiskt jobbar med återupprepning, som jobbar med industrialisering, inte fabrikstillverkning, men med industrialisering.
Jo.
Och jag tror att det är ju ett positivt exempel som fler borde följa.
Jo, nej, men absolut, jag håller med. Du menar med det här med att om det är fabriksproduktion som skulle eventuellt kunna vara lösningen?
Ja, det är en del av lösningen, men det kommer inte att passa allt och för alla byggen.
Nej, men jag förstår. Men jag tänker liksom så här, ska vi liksom luta oss tillbaka, alltså branschen, och vänta på att andra ska förändra strukturerna?
Ska förändra strukturerna och sådär. Nej, jag håller med. Och det där är ju risken när man pekar på just strukturer som ett problem. Då kan det kan ju ge att vi kan inte göra något för strukturer är så krångliga. Och det menar jag är fel väg att gå då. Därför att jag tror att det finns en förändringsagenda. Jag har försökt beskriva den i min bok, som ju ändå är väldigt viktig för företagen att ta. Och den handlar om industrialisering och återupprepning. Den handlar om att jobba annorlunda med sin leveranskedja. Den handlar om digitalisering, inte för att digitalisering är ett självändamål, att på något sätt är coolare att springa runt med paddor än med pappersritningar, men vi vet ju att digitalisering har varit någonting som har varit en möjliggörare för produktivitetsutveckling i väldigt många andra branscher. Ta hur vi jobbade för 20 år sedan. Alltså fundera på när du gick in på ett bankkontor senast, till exempel. För 20 år sedan så besökte man en bankkontor med relativ frekvens. Man satt in pengar, man tog ut pengar, massa sådana saker. Skickade räkningar per post. Och idag så gör man allt sånt på sin internetbank. Eller Kivra, och klickar liksom yes på vill du betala fakturan, ja, och så är det klart, va? Eller Klarna eller något annat. En enorm produktivitetsutveckling. Ta livsmedelssektorn, alltså livsmedelsdetaljhandeln. 3 aktörer eller 4 beroende på hur du definierar Lidl och Bergendals, kanske 5 då om vi ska räkna högt. Så 5 aktörer, men vi har ändå haft en fördubbling av produktiviteten i livsmedelsdetaljhandeln de senaste 20 åren. Digitalisering har varit en jätteviktig del i det. Och sen så har det varit andra förändringar, däribland förändringar i hela logistikkedjan, från hur apelsinerna kommer från plantaget i Spanien upp till Coop i Åkersberga då, för att fortsätta med det exemplet. Så att min poäng är att det finns många andra branscher som man kan lära sig saker av. Digitalisering har typiskt sett varit en av de faktorer som drivit fram en produktivitetsutveckling.
Nej, men absolut, men det känns som att, alltså så här, rent spontant känns det som att, det har jag sagt tidigare, alltså, om vi inte gör någonting, då, för mig känns det som att det skulle att någon annan bransch kommer att ta över. Alltså till exempel att IT-branschen kommer komma in i, på något sätt se över vad det är som händer i byggbranschen.
Och ta en annan sektor, det är ju precis det har hänt liksom i termer av bilbranschen. Vi för 10-20 år sedan, bilsektorn har ju alltid varit väldigt bra på att driva produktivitetsutveckling. Men där har du ju aktörer som plötsligt skakar om hela branschen, som inte ens fanns för 10-15 år sedan. Tesla, Google, driver. Google är ju väldigt, liksom, en av de drivande i självkörande bilar. Nu tror jag att bilsektorn, den har varit så förändringsbenägen under så lång tid, så den kommer säkert att klara av
anpassa
de här
sig
utmaningarna.
Liksom,
precis som du säger.
Frågan är om vi kan göra det.
Precis, precis.
Ja, men inte bara liksom vår, alltså jag tänker på liksom konsulterna, alltså affärerna liksom sådär, alltså hur affärerna ser ut liksom sådär, och det är inte heller hållbart, alltså just hur konsulterna jobbar idag. Men vad tror du nämnde lite grann om det här med digitaliseringens roll, men vad tror du BIM har för roll att spela?
Ja, det ska jag jättegärna kommentera. Men jag måste också bara kommentera konsultaffären. Därför att den är så oerhört intressant
absolut.
Och fundamental i detta. Är det okej om jag lägger
absolut,
en
absolut.
På det?
Ja. Kör.
Fundera på hur köper vi upp konsulter från byggherrarsidan. Alltså från projektutvecklingssidan. Vi köper dem typiskt sett per timme.
Mm.
Vi byter de flesta av oss byter med ganska hög frekvens. Vilka arkitekter och konstruktörer vi jobbar med. Vi jobbar i tävlingsform ganska ofta. Och alla de här tre driver ju fram igen det här unika med varje projekt. Istället för att vi funderar över vad är likt i varje bostadsprojekt. Och så kan vi sen klä på det med någonting som gör det unikt om vi tycker det unika är viktigt. Så börjar vi från att det ska vara unikt. Vi har en tävling för att få fram det mest unika. Mm. Och sen så betalar vi per timme, vilket gör att det finns
incitament.
Ingen affär för konsulterna, för våra stora konsultorganisationer, att återanvända tidigare lösningar. Därför att då får de ju färre timmar.
Ja,
det är ju
exakt.
Timmarna de blir
exakt, över. Exakt. Det är så konstigt.
Så att vi har liksom en bakvänd och så byter vi ut dem för säkerhets skull så att vi är helt säkra på att det inte finns någon kunskap från vårt tidigare projekt som kan tas med.
Ja.
Och igen raljera lite grann för att göra en poäng. Mm. Och det är inte alla som jobbar så här. Och är det någon lyssnare nu som blir upprörd över att jag raljerar, så jag vet att det finns undantag.
Mm.
Men tittar jag på branschen generellt, som helhet så tenderar den att agera på precis det sätt jag säger. Och vad gör det? Jag inte gör det att vi återupprepar lösningar som gör att vi blir bättre och bättre och bättre gång för gång. Utan på något sätt så börjar vi på blankt papper vid varje nytt bostadsprojekt. Och det är precis det här jag menar med industrialisering. En industrialisering handlar om att inte se på varje enskilt projekt. Utan det handlar ju om att se på en serie av projekt. Alltså på en serie av produkter egentligen. Mm. Där nästa produkt ska vara lite bättre och lite mer effektiv. Vi fick en leverans till vår byggsajt i Nykvarn i veckan. Vi hade de första lyften av volymelement som då är tillverkade i fabrik och så körs de på plats. Och tanken är att det här blir snygga hus. Liksom. Och då hoppar det in i lastbilshytten hos en av lastbilschaufförerna. Jävla roligt att snacka med honom. Och han berättade ju då om den här lastbilen som ju är, alla tror att lastbilar är, som inte kör lastbilar så tenderar man att tro att lastbilar är liksom produceras på ett band och utkommer identiska saker. Så är det ju inte alls. Utan han beskrev ju hur han hade byggt sin lastbil. Naturligtvis menar med det att han hade satt ett antal spesar till fabriken, alltså när han köpte den. Men hans lastbil är helt unik. Mm. Hans inredning, klädseln, kombinationen av klädsel och inredning och utsida och lysen och allt sånt. Det finns inte en annan lastbil i hela landet eller hela världen som är likadan som hans lastbil, utan det är en unik lastbil. Det andra som ju också är intressant att fundera på är ju hur mycket bättre har inte den lastbilen blivit jämfört med när han började köra lastbil för 20 år sedan.
Mm.
I termer av hur mycket bättre fjädringskomfort, hur mycket lättare att köra långt utan att bli trött. Alla såna här saker, drivlinan, bränsleekonomin, vet allt. Så att därför att de jobbar så systematiskt med att nästa produkt ska vara bättre än den vi bygger idag. Och by the way, vi ska kunna sälja den till ett lägre pris, men den ska ändå vara bättre. Medan vi ju i byggsektorn tenderar att allt går upp med 2-3% med byggprisindex varje år. Vi bygger hus idag som har en betydligt högre energieffektivitet, likt att lastbilarna eller vad du än vill i övrigt i samhället också har en högre energieffektivitet. Men det är ju inte så att husen är radikalt annorlunda på insidan idag jämfört med för 20 år sedan. Så för en liten utvikning. Sen för att komma tillbaka till din fråga om BIM. Jag tror ju absolut att...
Jo, men Micke, jag tänkte också, jag vill också inflika det här med konsulterna innan vi går vidare. För jag tänkte så här att... Ja, exakt. Nej, men jag tänker så här med konsulterna. För på något sätt borde det vara liksom, ju själva upphandlingen är så konstigt också. Alltså om man kollar på liksom totalentreprenad eller liksom allt det här. Men att på något sätt borde man ha någon typ av partnering. Det känns som mer optimalt att jobba med. Alltså, än att jobba per timme liksom så här.
I grunden tror jag inte. Jag menar, vi måste så här. Å ena sidan så har jag min dagliga verksamhet. Där måste jag förhålla mig till totalentreprenaden. Å andra sidan så kan jag ju inte tro att totalentreprenaden på väldigt uppstyckade discipliner där vi byter ut aktören gång efter gång och där huvuddelen av hela kontraktsförhandlingen handlar om att putta risk fram och tillbaka på varandra jämfört med hur industrin, tillverkningsindustrin har jobbat i decennier. Mm. När det snarare handlar om att identifiera vilka gemensamma risker finns för dig som säljer och mig som köpare och hur kan vi ta ner de riskerna. Vi fördelar ju bara risken och så vi tar markrisk till exempel. Vi vet att det finns en risk att markkostnaderna, markarbetet blir mycket dyrare.
Definitivt.
Och så försöker vi putta det på någon annan aktör. Nej, det där ska byggaren ta. Nej, det ska totalentreprenören ta. Nej, byggaren måste ta det. Istället för att gemensamt fundera över hur kan vi minska markrisken? Mm. Kan vi minska risken för att kostnaden för gjutning och pålning och sprängning och allt för det sticker i höjden? Eller hur kan vi, du vet, målning, vem ska ta målningsätorna till följd av skador i huset under byggnationstiden? Ja, det får målaren ta. Nej, det måste bygga totalentreprenören ta. Nej, du vet, så. Istället för hur kan vi minska, hur ska vi bygga vår tidplan så att vi verkligen minimerar, eller hur ska vi bygga skydd så att vi verkligen minimerar de här kostnaderna för målningsätor, eller vad det nu än är. Så väldigt mycket av det här handlar om att fördela risk snarare än att minska risk. Vi blir överlyckliga om någon som köpare blir vi överlyckliga om vi har skickat ut det här till många aktörer och någon räknar fel. För då tänker vi att då har vi ett billigt pris. Sen inser vi inte att vi får tillbaka det där ändå i ett år sen, därför att det är klart, annars går ju företaget i konkurs. Liksom. Igen lite variant, men det finns rätt mycket i det jag säger. Och jag tror ju på långsiktiga samarbeten. Partnering är ju, tycker jag, det är ju ett sätt som är intressant för att hantera det vi i branschen ser som problem med totalentreprenaden. Problemet är ju, tycker jag, två med de flesta partneringkontrakten. Det ena är att de igen är projektspecifika snarare än att man jobbar i långsiktiga samarbeten. Det andra är, tycker jag, med partneringkontrakten, det är ju att i grunden så är ju partneringkontrakten ofta ett AB eller ett ABT-avtal med det, några klausuler i början som säger att man ska jobba lite annorlunda och så en vinstdelningsklausul. Och går projektet bra så är alla överlyckliga, men är det så att det dyker upp risker längs vägen som man inte har jobbat med att plocka ner, så får man i varje fall, du vet, då går ju alla tillbaka.
Då är det samma effekt. Ja, just det. Ja, vem gjorde det? Ja, jo.
Eller hur? Slå varandra i huvudet med ätor. Fast man kallar det för riktkostnadsförändringar istället för ätor. Men i grunden det är det samma sak.
Ja. Nej, men jag förstår. Nej, men, men nu kan vi gå tillbaka till den där ursprungsfrågan. Men vad har BIM för roll att spela?
Ja, men jag tror, om man går tillbaka till vad är syftet med BIM. Och du kan BIM 1000 gånger bättre än jag, Adam. Så du får korrigera mig om jag har fel. Men grundsyftet här med BIM handlar ju egentligen om att bygga en modell av ett hus med väldigt mycket mer information taggad till modellen, så att missförstånden ska bli mindre, så att man ska kunna göra kollisionskontroller till exempel mellan olika installatörsdiscipliner, så att produktiviteten on-site ska bli högre, så att vi ska veta vad vi har monterat in för någonting i huset och kunna följa det i en förvaltningsskede. Det finns en massa sådana. Och jag har säkert glömt hälften av alla poänger med BIM. Och Det här tycker jag är egentligen är det på något sätt självklarheter. Så bör vi jobba. Mm. Sen finns det lite olika tekniker att jobba med BIM och hur mycket information taggar man och lite sådär. Problemet är väl att vi, du kan det bättre än jag, men min bild är ju att vi många gånger kanske krånglar till det för oss för mycket. Så vi hamnar i diskussioner om hur på ett ganska icke-konstruktivt sätt. Och så låser vi fast och säger nej, men vi måste använda den här kodstrukturen, säger någon. För hur vi taggar informationen. Och så säger någon annan nej, det går inte, för vi kan bara använda den här. Och så har du vet, så kommer vi inte vidare. Och det tycker väl jag kanske är det stora bekymret. Vi har ju pratat om olika sätt, pratat om BIM i liksom decennier. JM är ju en av dem som börjar driva fram det på allvar, men det har tagit ganska lång tid. Och jag tror att det är en av orsakerna till det. Mm. Är jag ute och cyklar eller vad är din
Nej, signal? Nej, absolut. Jag är inte den person som ska rätta dig mycket. Men jag håller med. För mig är liksom så här grundförutsättningarna. Så här hela idén med BIM för mig är liksom att korta ner ledtid, reducera slöseriet och spara pengar. Alltså det är liksom det som är huvudorsakerna. Så det är, jag håller med dig till 100%. Och jag tror det blir fokuset, det ligger för mycket på, alltså man börjar fokusera för mycket på liksom programvaror och på teknik än att försöka fokusera på affären. Vad är ditt affär? Vad vill du uppnå? Så sitter man och liksom fokuserar på än att ja, men hur ska vi få fram en digital tvilling till exempel. För det låter ju. Och så säger man, nu har vi en digital tvilling. Okej, men vad ska jag göra med det? Har ni tänkt ut, vad är syftet? Vad är det vi ska göra? Liksom, jag tycker det är det som oftast blir liksom fel med när man börjar prata om BIM. Att man fokuserar på fel sak. Och i slutändan vet man inte hur man kan liksom, på vilket sätt kommer det här gynna våra verksamheter? Hur ska jag spara pengar eller tid?
Mm.
Det tycker jag är liksom lite utmaningen i branschen.
Och jag tycker liksom, så här, det är en jätteintressant poäng. Och om vi, en digital tvilling, och om man har fokus på affären, då förstår man vad man kan använda den till om den kommer i rätt tid i termer av liksom förstå till exempel testa saker innan vi bygger. Eftersom vi inte kan bygga en prototyp av ett helt hus, så kan vi på något sätt bygga en prototyp i en digital tvilling och testa den, och vi förstår värdet av den i förvaltningsfasen. Men det gäller ju att den görs rätt och att den görs och att den sen liksom används vidare och inte bara, för det är också en sån här sak som vi har ett bekymmer med i byggsektorn idag, att vi jobbar på olika sätt i de olika leden i värdekedjan.
Mm.
Och förvaltningens behov kommer inte med redan från start till projektutvecklaren och arkitekten. Mm. Och därför klipps det.
Den flödet.
I sämsta fall hänger modellen med under byggnationstiden.
Mm.
I sämsta fall så jobbar vi med tre olika modeller. En modell i projekteringen, en modell i byggnationen och en modell i förvaltningen och med information som då gått förlorad i de här stegen däremellan. Så vi jobbar ju på Sizes, när jag jobbar nu, så jobbar vi ju annorlunda i detta. Dels har vi programvaror som i grunden är utvecklade för skeppsbyggnads, alltså för utveckling av kryssningsfartyg egentligen.
Just det.
Men vi bygger naturligtvis ingen köl och motorrum och sådär. Men hyttpartierna kan man mycket väl använda för att bygga. Och de här är då mer öppna. De är mer, klarar av att hantera mer detalj. Alltså mer detaljer taggade till dem. Mm. Men det är också så att vi gör det ju därför att vi har en industriell tillverkning som följer sen av det här.
Det finns ett liksom tanke bakom det här.
Ja, och vi får återupprepningen.
Mm. Nej, men det är exakt. Men kan inte du liksom berätta lite egentligen kort om det företaget Sizes Constructions? Alltså vad är det, du nämnde lite grann, men vad är det som egentligen skiljer sig från det traditionella byggandet?
Grundskillnaden är ju så här, vi De som grundade Sizes är ju delvis från byggsektorn, delvis inte från byggsektorn. Men Niklas som grundade Sizes är från byggsektorn. Han gick runt och var så oerhört irriterad över precis de saker som jag har pratat om. Kvalitetsbrister, brister, produktivitetsutveckling. Att vi inte lär oss från projekt till projekt. Och liksom det måste gå att göra någonting bättre och någonting annorlunda. Och det vi gör, det är ju att vi bygger volymelement i fabrik som vi sen monterar på sajt. Och det låter ju inte så här jätteinnovativt, för att det är flera andra som gör det. Men det finns några skillnader. En är att vår syn är inte att vi tillverkar moduler, utan vi tillverkar just volymelement. Och varför? Det låter ju som en ordskillnad, och det är det ju delvis. Men vad är det vi vill säga med det? Jo, på samma sätt som platta väggelement eller bjälklagselement kan skräddarsys i dimensionerna, så kan också ett volymelement skräddarsys i dimensionerna. Därför vår poäng är att vi vill bygga hus som ser ut som riktiga hus. Det ska inte se ut som staplade byggbodar på varandra, utan det ska vara hus som bär stadsmiljön. Men vi ska positivt bidrag i bostadsområdet. Men vi ska tillverka det industriellt så att vi återupprepar, så att nästa projekt är bättre, nästa produktserie är bättre än den vi gör nu, och den ska vara billigare än den vi gör nu. Så vår ambition är att för varje år som går så ska våra kunder köpa kvadratmeter bostadsarea från oss där vi har ett lägre pris nästa år än vad vi har i år. Året därefter ska vi ha ett lägre pris givet den kvalitet som vi levererar. Så vi vill ha högkvalitativa hus som bär stadsmiljön, men de är tillverkade på ett annat sätt. Och därmed är vi inte en modulbyggare, för modulbyggare bygger liksom, de har ju en annan nisch, utan vi är byggare av flerbostadshus, men vi tillverkar dem i fabrik istället för att varje gång göra en ny, så tillverkar alltihop på plats. Så de volymerna som kommer är ju målade och färdigtapetserade, köket är satt och golvet ligger på plats, och sen så kopplas det ihop på sajt. Och en lägenhet kan bestå av en del av ett volymelement eller av flera volymelement, beroende på vad du vill ha för lägenhetsfördelning i huset. Det är inget problem att göra ett och två och tre och fyra eller större för den delen också.
Nej, men jättebra. Om vi börjar närma oss slutet, jag tänkte vi ska börja avrunda. Och om man har lite frågor och funderingar här som lyssnar, hur kan man nå dig enklast?
Mikael.ansho@sizes.se, det är väl det enklaste. Och då är det en massa svårstavade namn i det där då. Men Ansho är A-N-J-O-U och Sizes är S-I-Z-E-S. Alltså det är storlekar på svenska, och det är det som är poängen, liksom volymstorlekar.
Ja, men vad bra, Mikael. Ja, jag tänkte tacka dig så jättemycket. Det var jätteintressanta diskussioner. För mig, det känns som att vi skulle kunna prata hur länge som helst här. Alltså, det är väldigt kul att prata med dig. Men jag hör ju att du vet vad du pratar om också, dessutom. Så jag vill tacka dig så jättemycket för att du tog dig tid och gästade BIM-podden. Och jag vill passa på att önska dig lycka till med ditt arbete på Sizes. Och förhoppningsvis ses vi framöver. Tack.
Stort tack, Adam, och definitivt på återseende. Kul att vara här, kul samtal.